Ja, vi ska ägna helgen åt det spännande ämnet, vad livet går ut på. Jag har jobbat som läkare och också haft förmånen att jobba en del på långvård som fanns mera förr än nu. Och fått följa människor under deras sista tid fram till döden. Och det är väldigt intressant att när döden närmar sig så ändras alla perspektiv. Du kanske känner dig frisk och stark och glad och går inte och tänker på döden precis. Men du har haft lite ont i magen. Du går till en doktor och det visar sig att det här är nog dessvärre en tumör som inte går att kurera. Pang. Mycket av det som förut stressade dig och jäktade dig och var så viktigt och som måste hinnas med blir plötsligt skräp. Det är ointressant. Utan du börjar tänka på helt andra saker och i helt andra banor. Därför kan vi säga på ett vis att döden är vår vän. I all synnerhet som Kristus har övervunnit döden. Jag brukar säga att döden är det bästa som kan hända oss, för att då kommer vi hem. Och jag brukar också säga att be för sjuka gör jag helst för de anhöriga skull. För att de inte ska behöva bli ensamma. Men frågan blir oundvikligen när döden närmar sig: har jag plottrat bort mitt liv? Och det är ju märkligt så att man kan leva ett liv där alla dagar slutar på plus. Och ändå när man summerar alla dessa pluskolumner så blir det minus. Därför att man upptäckte att ja visst, det var intressant, det var spännande, det var informativt, det var underbart, men det var fel. Vad går livet ut på? Det märkliga är ju också att vi är så inställda på att livet ska ha en mening. Många som vill ta livet av sig säger att livet är fullständigt meningslöst. Vad ska jag gå här för? Det är lite konstigt om det är slumpen som har gjort oss. För slumpen är helt meningslös och vi borde ju vara extremt anpassade till just det meningslösa. Men när det inte finns någon mening som vi kan urskilja så tappar vi mod och mycket av livsglädje, kanske allt sammans. När vi börjar fundera över frågan om livets mening så börjar vi ofta spontant att tala om vad man har uträttat. Detta och detta har jag uträttat. Nu kan jag dö i frid. Men i Guds hushållning är det högeligen ointressant vad du har uträttat. Det är alldeles underbart att du gör saker. Och inte minst att du gör saker för andras räkning. Men det du är här för, det är helt andra saker. Det handlar om att gå i skola, kan vi säga. Att få genomgå en process som kanske inte kan äga rum riktigt på något annat sätt än det här. När vi talar om det här med att uträtta saker så tycker jag det är så fint att läsa i Apostlagärningarna 17. Paulus stod på Areopagen i Aten och det var ju ett inneställe för den filosofiska överklassen som bytte tankekonstruktioner med varandra. Och så kommer då Paulus och de får liksom klart för sig att han tänker på ett annat sätt än dem. Och så vill de höra vad han har att komma med. Jag ska inte läsa hela hans tal utan vi börjar i 24 och läser 24 och 25. För Paulus säger så här: Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Detta med att tjäna Gud, det är ju en intressant sak. För Gud vill inte ha hjälp med något. Inte som om han behövde något. Han gör allting fortare och bättre. Och kärleksfullare. Men vi går i skolan hos Herren under det här livet. En skolklass som är, kan vi säga, förberedande för himlen. Du går i förskola. Och det är gott att vi uträttar saker. Men livet går egentligen mera ut på att upptäcka. Det är en upptäcktsresa som vi befinner oss i. Vi läser ofta i Johannes 8 kapitel och vi kan göra det igen. Den 31 versen. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Det är en upptäcktsresa som vi håller på med. Det är mycket att upptäcka både här i världen, utanför oss själva, och det finns mycket att upptäcka inom oss själva. Därför att vem kan säga sig ha den självkännedomen att vi vet allt om oss själva? Ibland söker vi samtal och själavård för att bättre komma underfund med hur vi egentligen fungerar och beter oss. Om vi nu talar om en förskola, så kan vi också säga att vi är ännu inte färdigskapade. Andra Korinthierbrevet 5 och 17. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. En ny skapelse. Att vara i Kristus. Det är kanske inte bara ett vackert teologiskt och poetiskt uttryck, utan det kanske hör med i den här upptäcktsresan att förstå vad det är och vad det handlar om. Vi är ofta så inställda på att ja, den helige ande kommer för att tala om för oss vad vi ska göra. Och det kan väl hända. Men jag tror vi överbetonar den sidan av saken. Därför att anden kanske i första hand kommer för att visa oss vem Kristus är. Om ni förblir i mitt ord är ni mina lärjungar. Och det kanske är en av de stora upptäckterna, att upptäcka Kristus i ens eget liv. Nu ska vi titta i skapelseberättelsen, första Mosebok 1. Tjugosjätte versen. Gud sa: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, och boskapsdjuren och så vidare. Till vår avbild. Nu är det så att det står inte så i grundtexten. Utan det står, låt oss göra människor i vår avbild. Vem är avbilden? Jo, det är Kristus. Kolosserbrevet 1:13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Det kanske är så att vi är skapade i Kristus, har fallit ur den gemenskapen och får möjligheten att åter bli en ny skapelse också då i Kristus. Och att få, istället för att överge den gemenskapen, att istället få upptäcka vad den handlar om och ha, så att säga, ett vardagligt umgänge med honom som allting tillhör och allt går ut på. Om vi tittar i Romarbrevet 11. Paulus har i det kapitlet talat om judarnas framtid. Vi ska nog titta på det senare. Men när han är färdig med sitt betraktande så brister han ut i lovsång. 33 versen. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Allting kommer av honom. Allting består genom honom. Och allt existerar för att till sist tillhöra honom. Johannes talar ju i början av sitt evangelium väldigt, vad ska vi säga, dramatiska ord om Jesus. Om vi tittar i Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till. Och sen kommer det då i 9 versen, det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Vi kan återvända till Kolosserbrevet 1 kapitlet och läsa lite mer. Vi kan börja i den 15 versen. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga. Tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. I honom skapades allt. Och med allt menas då också tronfurstar, herradömen, makter och väldigheter. Vad är det för denna? Ja, det står väl inte alldeles klart. Men vi förflyttar oss till andra kapitlets åttonde vers. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Alla makter och väldigheter. Det här antyder ju att här finns ett förhållande till de onda makterna som vi kanske inte räknar med. I Efesierbrevet kapitel 1. Vi kan läsa den bön som avslutar kapitlet. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Alla makter och väldigheter, allt som överhuvudtaget kan nämnas, är Kristus upphöjd över. Vi berömmer oss ju ofta av att kristendomen är en monoteistisk religion. Vi har en Gud. Gud kan uppenbara sig i olika personager så att säga, men det är en Gud. Men vi splittrar ofta kristendomen till en dualistisk religion, där vi räknar både med Gud och djävul. Och där vi för enkelhetens skull förklarar att djävulen svarar för allt ont och alla lidanden och alla synder. Och Gud svarar för det som är rätt och gott och bra och vackert. Och när man driver de resonemangen till sin spets så har man i praktiken två gudar. Här tecknas en helt annan bild. Djävulen är ingen match för Gud. Kristus är högt upphöjd över alla furstar och makter och väldigheter. Därför kan det också i skriften ställas ut ett löfte som vi hittar i Romarbrevet 8. 38 versen i Romarbrevet 8. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken någon som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Här är det helt klart. Det finns inga makter som har makt att skilja oss från Guds kärlek. Vad betyder det? Jo, det betyder att hur långt bort en människa än kommer från Gud, hur man än går vilse i tillvaron, så kan man alltid anropa Gud. Och till sist så tror jag att det som gäller, om vi ska tala om en yttersta dom, det blir frågan om vi anropade Gud eller om vi inte gjorde det. Sökte vi hjälp? Det finns ju så mycket som man inte kan ta sig ur. Beroenden av alla möjliga slag som förstör ens liv. Och som man inte själv har makt över. Har man förlorat kontrollen så kan man ju inte anklaga en människa för att han inte hade kontroll när han inte har kontroll. Men frågan är, sökte han hjälp eller inte? Ingenting ska kunna hindra oss, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Eller som Jesus säger när han talar om sig själv som den gode herden. Ingen kan rycka dem ur min hand. Det är Johannes 10:e kapitel. Vi tittar i Jakobs brev. Luthers halmepistel. Det är andra kapitlet och 19:e versen. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Vi ska alltså förstå att djävulen har ingen makt gentemot Gud. Hade han en egen självständig makt så tror jag de flesta av oss inte hade varit här. Kanske inte ens i livet. Men nu har han lyckligtvis inte det. Johannes 8:e kapitel ska vi titta i igen. Där får man en presentation av djävulen som jag tycker är väldigt tydlig i klartext. Jag minns en gång jag tog fram det här på en pastorssamling. De flesta pastorerna blev alldeles utom sig. Det är, ja, vi kan börja i 43:e versen, Johannes 8. Det är Jesus som talar och han säger så här: Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader, och vad er fader har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Han har varit en mördare från början. Och det är samma ord som används i Johannesprologen, i begynnelsen var ordet. Alltså från skapelsen. Vi tänker oss gärna att djävulen uppkom genom ett syndafall som Gud inte hade räknat med, eller som skedde när Gud vände ryggen till. Och vi brukar ofta läsa i till exempel Jesaja 14, vi kan titta där också. Du kan hålla ett finger i åttan där, men vi kommer kanske tillbaka. Jesaja 12 som sagt. Nu ska vi se. Nej, inte 12, 14 ska vi ha. Nu pratar jag smörja, men det är 12:e versen. Jesaja 14 och 12. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen ovanför Guds stjärnor. Ska jag upprätta min tron? Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. De tre verserna ska man läsa i så fall. Det är bara det att om man läser resten av kapitlet så ser man att det här är en klagosång över kungen i Babel, som det också står som rubrik över hela kapitlet. Vi kan fortsätta att läsa. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Det som ser dig stirrar på dig, det granskar dig och säger, är detta den man som kom jorden att darra och kungariken att skaka? Som gjorde jorden till en öken och förstörde dess städer. Han som aldrig släppte hem sina fångar. Hedna folkens alla kungar ligger alla med ära, var och en i sitt vilorum. Men du är bortkastad från din grav, likt en föraktad gren, täckt av dräpta män som genomborrats av svärd och förts ner till gropens stenar. Du är lik ett förtrampat as. Du ska inte som det få vila i en grav, ty du fördärvade ditt eget land och dräpte ditt eget folk. Det handlar alltså om en människa som fick kejsarvansinne eller något i den stilen. Det är ju inte så ovanligt. Bara under 1900-talet har vi ju sett många exempel på tyranner som liksom inte stått kvar på jorden med sina fötter. Men som Jesus säger här i Johannes 8 kapitel, djävulen är lögnens fader. Och det tror jag är hans stora resurs. Jag tror inte att han har någon egen makt. Mig är given all makt i himmel och på jord, säger Jesus. Hur mycket blir det över till djävulen? 0,0 förstås. Men han har tydligen en frihet att ljuga för oss. Att tala om att det där eller det där, det går med vinst för dig. Om du gör det där så kommer du att få en häftig upplevelse eller en bra inkomst eller vad det nu kan vara. Och om du gör det så har du så att säga lämnat en dörr öppen för de onda makterna. Det kan hända att du gör om samma grej. Det kan hända till och med att du gör om samma grej så mycket så att du blir helt fångad i en fälla. Och då har du ju alltså lämnat ett stort insteg åt mörkrets makter. Men släpper du inte in djävulen så har han lögnen som vapen och, tror jag, inget annat. Det här med lidande och sjukdomar och så vidare, det är inte oss givet att förstå. Vi måste på ett sätt acceptera att livet har en gång som vi inte kan kontrollera och inte kan förutsäga. Därför att om vi kunde göra det, om vi kunde bli så stora och så mäktiga, så faller vi ur den roll som Herren har tilldelat oss. Vi ska se Matteus 11 och 25. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig, och ingen känner Sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Han döljer sig för de visa och kloka. Och det är ju intressant om man rör sig i en akademisk miljö. Jag, under de år som jag jobbade som läkare, så hade jag väldiga besvär med min nacke. Svåra smärtor i nacken med utstrålning upp i bakhuvudet. Det kunde ibland kännas som någon hade slagit mig med en klubba. Jag hade det i 5 år. Så blev jag helad i en gudstjänst. 17 april 1978 tror jag det var. Och så kom jag till kliniken dagen därpå och var frisk. Jag sa ingenting, alla såg att jag var frisk. För jag hade haft ont innan. Och det var väldigt roligt att se olika kollegors och andra välutbildade människors reaktioner. Det var många som tyckte att vad är det här för någonting? Andra kom med lysande ögon och frågade att är detta möjligt? Så underbart. Och jag minns att jag hade räknat fel på nästan allas reaktioner. Men det här med Gud för de välutbildade, de kloka och starka, det är myter, sagor, inbildningar och suggestion. Därför att ett av livets mål, en mening, är att vi ska bli små. Att vi inte ska bli så stora och så starka att vi kan ha allt under vår kontroll. Kanske inte ens oss själva, eller rättare sagt, vi måste erkänna för oss själva att vi inte kan ha oss själva under kontroll. Utan att vi anropar om hjälp. Hjälp finns. Men allt det här som jag har sagt om djävulen, det betyder ju alltså att han får lov att finnas. Han är ingen match för Gud. Om problemet i frälsningen var att få djävulen undanröjd, så skulle han ha varit det för länge sedan. Men det är inte djävulen som är problemet, utan det är du och jag. Det är vi som är problemet. Jag minns en psalm från min barndom, jag har inte hittat den i nyare psalmböcker. Två väldiga strider om människans själ. Det är två som vill locka oss till gemenskap och beroende. Det ena beroendet kan vara ett beroende av alkohol, kan vara ett beroende av droger, kan vara beroende av makt eller framgång eller beundran eller sex eller vad det nu kan vara. Allt sånt här som kan vara som en knarkkick i början och som likt knarket förstör ens liv. Och ofta livet för omgivningen med. Och det är när man blir liten och hjälplös och anropar Gud. Det är då man har möjligheten att få en uppenbarelse om Gud. Liknelsen om den förlorade sonen tycker jag är något av det intressantaste som står i Nya testamentet. Det är en sån fantastisk berättelse. Därför att den som upptäckte var paradiset låg, det var han som stack hemifrån. Han visste till sist var himlen fanns. Men storebror som hade gått hemma, han hade varit i himlen hela tiden. Och han var bara sur och missnöjd. Han blev avundsjuk på brorsan när fadern slaktade gödkalven. Vi är här för att erfara syndens natur och syndens verkningar. Vi ska på det sättet nå fram till en avbildens likhet med Gud. För Gud kan göra vad han vill. Herren kan göra allt vad han vill i himlen och på jorden. Psalm 135. Det betyder att han skulle kunna synda om han ville. Men han vill inte. Och gör det därför inte. När vi har gått i mål så kommer vi antagligen att ha samma underbara egenskap. Att vi inte längre har något behov av att synda. Inget behov av att jämföra oss med varann. Att se vem som är störst och bäst och vackrast. Inget behov av att dölja misstag eller misslyckanden. För vi har varit i syndens värld och vi vet vad synden ställer till med. Och det gör vi därför att vi har varit hemifrån. Varit i en värld där det finns så mycket av Guds godhet, Guds skaparkraft och Guds skönhet. Och samtidigt så mycket ont. Mycket av det onda är sådant som människor ställer till med. Men jordbävningar och översvämningar och katastrofer och meteornedslag och annat, det är inte åtminstone inte direkt en konsekvens av vårt handlande. Men när vi en gång har genomlevt den här blandtillvaron som vi lever i, så kommer vi att veta att vi är i himlen när vi är i himlen. Dessa är det som har kommit ur den stora bedrövelsen. De har tagit sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Vi är infogade i hans kropp. Och han lever i oss. Och vi får lära oss vem han är. Allt detta har betydelse, både i det här livet men framförallt i nästa. Herre, vi tackar dig för att du har makt över allting. Att ingenting är för svårt för dig och att ingenting går snett för dig. Det är inte så att du kämpar, Herre, så gott du kan. Utan du låter oss vara här för att vi väl ska förstå himlens glädje när vi får del av den. Vi ber, Herre, att du ska göra tydligt i våra liv att Kristus finns hos oss. Att vi har fått del av din heliga ande. Att anden finns för att måla Kristus för oss. Och att det är det viktiga. Någon gång ibland säger anden vad vi ska göra och leder våra steg. Men det är Kristus som är det viktiga. Hjälp oss att förstå och se och inrätta oss efter det, Herre. Amen.